Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Är du rullare?
Let's roll it.
Du vaknade du och kände dig väldigt tacksam i morse?
Nej, jag missade den lilla detaljen.
Jag gör ju aldrig det. Men igår så var jag på lunch med några kompisar. Och så satt jag bredvid en polare. Han pratar som en frireligiös alltid. Och liksom...
Är han det då? Eller?
Nej, det är han inte.
Bara en väldigt god människa.
Ja, men han håller på så mycket med tacksamhet. Och normalt så brukar det där inte liksom rå på min cyniska rustning som jag har. Men det var någonting som han liksom kom igenom. Ja. Kanske för att det är liksom
lite
här. Ja, lite jultid och sådär. Och sen, det jag gjorde då var att jag drack kopiöst mellan 2 och 7 på eftermiddagen ungefär.
Var det en lus?
Det var en lus, men sen så började min fru ringa och ge mig dåligt samvete och liksom skapa obehag i kroppen. Och då gick jag hem och så sov jag 8 timmar och mår ganska bra idag. Och är lite tacksam för det.
Ja.
Vad tror du?
Ja, men det låter bra. Ja. Så man ska ta livet med tacksamhet.
Välkomna till krönikörerna.
Varmt välkomna.
När vi pitchar 2 förslag till varandra.
Och 2 spaningar alltså.
2 spaningar.
I samhället.
Kan inte jag få börja idag, jag som är så tacksam?
Ja, gör det.
Nummer 1. Tobaksbolagen försöker fortfarande pippa dig. De ägnade många, många decennier på att sälja på våra föräldrageneration cigaretterna på alla massa olika smaklösa sätt. Och sen har de liksom lurat att de har blivit lite goda. Men det de gör nu är att de säljer på våra ungar karamellsmakande vapes istället.
Jag vet.
Och jag funderade på, är det här världens mest ondskefulla företag?
Skulle du kunna tänka dig att jobba med ett tobaksbolag som contentkund? Har du några skrupler?
Är det bra betalt? Vad har vi för?
Vad går dina gränser?
Kantboll. Jo, men kanske med sån här snusgrej. Jag vet inte riktigt. Ja, där har du min ena. Nummer 2 då. En tokoholists bekännelser. Känner du en begreppet tokoholist?
Är det någon som pratar för mycket?
Ja, men lite pratar för mycket om sig själv. Det är inte lite roligt begrepp?
Jag älskar sådana ord.
Den här spaningen handlar framförallt om oskicket att prata om sig själv exakt hela tiden. Det här är ju ett satyg både för omgivningen men även för den som gör det. För det finns nämligen en jävla massa vetenskap som visar att det här gör det totalt olycklig. Och jag har gjort ett gediget gräv i det där, för jag tycker det är intressant. Och tänkte också presentera vägen ut ur tokoholismen.
Kan vi göra till ett svenskt ord? Snackolist.
Snackolist, ja, varför inte?
Är det lika bra?
Nej, det är det inte.
Nej,
men det är det inte. Det är sällan svenska ord.
Ja, jag vet. Men jag tycker absolut spaning 2 låter mest spännande. Kör på den.
Anade nästan det. Jag styrde dig i den
riktningen
lite.
Ja, du styrde verkligen.
Skulle du säga att du är självupptagen?
Alltså så här, du och jag har ju ändå en podd. Det måste ju ändå säga någonting om oss. Att vi vill höras.
Ja.
Eller hur?
Så är det ju.
Och synas på något sätt. Men att jag pratar mycket om mig själv, det tror jag faktiskt inte att jag gör. Jag har inga problem att vara centrum och vill nog gärna vara det i vissa sammanhang. Men jag upplever att jag ofta är den som ställer frågorna till folk. Driver
så
samtalet.
Upplever du det.
Så upplever jag.
Jag träffade din bror häromdagen förresten. Han är ju jävla trevlig på Sveriges Radio. Skulle han hålla med dig, tror du?
Ja, det tror jag.
Okay.
Danne, säg nu inget annat. Yes. Du förresten, angående Danne. Mm. Han har en vän som lyssnar på den här podden som säger att den är för jävla bra, din syrras podd. Och hon pratar ju mycket om sin syster, men hon snackar ju aldrig om dig, Danne. Så att det är nog dags att jag börjar berätta lite om min bror snart.
Mm.
To be continued.
Mm. Ja, men jag är nog egentligen ganska självupptagen, men jag har lyckats lura i alla förutom min fru att jag inte är det. Hon har... Jag är precis som du ganska bra på att ställa frågor och sitta och lyssna och sådär. Men hon som känner mig bäst...
Hon har facit.
Nej, men hon har genomskådat mig fullständigt. Hon kan bli helt galen på min självupptagenhet. Hon har liksom en återkommande grej som hon säger som är kul. Hon tror... Eller, jag går runt och tror att jag spelar huvudrollen i våra liv. Det är liksom, det är hennes. Du går runt och tror att du liksom är det största namnet på affischen hela jävla tiden. Vet du hur jobbigt det är?
Men det
är ganska
ju,
underhållande när hon drar igång den här monologen.
Men det är ju ett...
målar upp den här affischen med jättenamnet högst upp.
Men det är ju en term, Hugo. Main character syndrome.
Är det?
Det är alltså, det trendar så hårt på TikTok och har gjort det senaste året. Och det är ju liksom, det handlar precis om det du sa, att människor har en tendens att se sig själva som huvudpersonen i sin historia.
Fast man är ju det i sin egen historia.
Ja, men inte bara det, utan även i andras filmer.
Ja, men precis, det är väl det som är problematiken här då, gissar.
Ja, och det blir ju jätteproblematiskt, eller hur? För att man måste ju acceptera att man är ju supporting actor i andra människors liv. Alltså man är andra fiolen.
Säger du.
Ja, och
nej, men hon är väldigt klok, min fru. Hon har ju absolut inte fel. Och
det är att vara en supporting actor. Förstår ni vilken fin grej det är?
Ja.
Pris för bästa biroll. Det är ju...
Christopher Walken.
And the Oscar goes to...
Jag vet inte liksom vad som är hönan och ägget. Jag tror kanske att mitt yrke har fuckat upp mig lite grann. Mediebranschen är ju otroligt självupptagen generellt, och att jobba som krönikör specifikt ger ju liksom ganska mycket feedback och återkoppling, och den där lilla uppmärksamheten som man får skruvar till hjärnan lite grann, tror jag.
Ja, det gör det, och man lever ju på den. Man blir ju, man mår ju väldigt bra när man får de här fina orden om någonting man har skapat eller skrivit.
Ja, och det där är ju garanterat
intressant.
Och precis som du säger, bara att vi sitter här och har en podcast och delar
med
oss av
vår... Det vore ju töntigt om vi sa såhär, nej, jag är inte själv upptagen.
Nej.
Så på sätt och vis är vi det, men jag menar, det finns ju verkligen värre fall på skalan, om man säger så.
Jag hoppas det.
I umgängeskretsen, så kan man ju säga.
Ja, men precis. Men vilka är värst då? Vilken är den värsta yrkesgruppen?
Jag har ju varit tillsammans med en skådis.
Ja,
det
de
var
värst,
ju fruktansvärt. Alltså snacka om att...
Main character syndrome,
ja.
Han lyssnade inte så mycket på det.
Nej, han gjorde inte det. Och det var väldigt mycket han hela tiden.
Nej, men de är väl rimligen värst.
Det är väl det värsta kanske.
Men ja, men, och eftersom vi gillar att vara vetenskapliga här i vår podd, så tänkte jag ge lite fakta om självupptagenhet som jag då har grävt fram. Ett amerikanskt universitet har gjort en undersökning som visar att ungefär 40% av det vi snackar med våra medmänniskor om, rent generellt då, är på något sätt självrefererande. 40%.
Mm. Mm.
Det är ingen jättesmickrande siffra.
Nej, det är det verkligen inte.
Och sociala medier, såklart mycket, mycket, mycket värre. Där har de mätt Instagram, som är väl vanligaste sociala medier för vår generation, Issa. Mm. Och där är vi uppe och touchar på 90%-strecket, någonstans mellan 80-90%. Alltså det är en självupptagenhet som är total.
Mm.
Jag såg någon bild du hade lagt upp igår som var lite snygg i profil, så här, okommenterad. Det fanns ingen som helst anledning till det förutom
Nej, det
att
är bara fiskeri.
Snygg, lite like, jättefin.
Ja, men absolut, jag har ett uppmärksamhetsbehov liksom bildmässigt, att någon ska säga så här, fan, snygg du är, gumman. Men det är ju en sida av självupptagenhet, absolut.
Ja, men så det var sociala medier, kan man ju säga.
För Hugo, du skrev inget, jag fick ingen kommentar.
Nej, men det, jag tyckte det var alldeles för uppenbart att du liksom, då är det bättre att du straffas
en killkompis till dig skrev bara så här, oj.
Ja, nyskild.
Det tyckte jag var kul. Ja, oj. Verkligen, oj.
Ja, men bortsett från kattfilmer och politisk propaganda så är ju alltså Insta någon slags jävla självbiografisk mikroblogg.
Den har ju fuckat upp en hel generation.
Det har den gjort. Men den nyckelfrågan då i allt det här, det är varför pratar vi så jävla mycket om oss själva? Vad tror du?
Ja, det är väl någonting som händer i hjärnan. Alltså någon stimulans som väcks.
Det är exakt det är. Här får du lite mer vetenskap då. När vi pratar om oss själva inför andra människor så stimulerar det en del av hjärnan som skickar ut små belöningar. Jag ber om ursäkt här redan innan för hur jag uttalar det här, men akumbenskärnan har jag läst mig till att det
kallas. Det låter inte ens som ett ord.
Nej, men jag reserverar mig för uttalet. Ja. Men att babbla om sig själv ger på sätt och vis samma slags dopaminkick som sex eller som att betta på grejer eller som att dricka sprit. Det är liksom en super payoff som kommer direkt i form av en belöning.
Ja.
Nu fattar man ju alla de där snubbarna, ibland tjejerna men nästan alltid snubbarna, som du har suttit och lyssnat på genom hela livet.
Som mansplainat.
Som håller monologer och mansplainar som är liksom så jävla jobbiga, som oavsett vad konversationen handlar om alltid hittar sätt att hijacka samtalet och driva tillbaka den till sig själv.
Och får det handla om dem helt enkelt.
Någon har precis blivit lämnad och samma vecka som man upptäckte att man har testikelcancer, och då kommer de där jävlarna, ja men det var ju som jag förlorade i paddel och min katt då.
Ja, det är så jävla irriterande.
Så var det inte alls, utan låt mig prata. Ja, men, och det här är ju någon sorts dopaminonani de håller på med. Det
men
här
gud, vad intressant, för att det skrivs ju in nya ord i ordlistan varje år. Mm. Och vet du att dopaminfasta är ett av årets nyord?
Och vad är det då? Det är när man håller sig undan från...
Från den typen av liksom upplevelser, för att man måste
läka sig.
Man måste dopaminfasta i vårt samhälle. Jag tycker det är ganska kul ord.
Ja, verkligen. Nästa år kan dopaminonani, kan du vara med?
Jag tycker det är bra. Dopamin ska man väl egentligen säga.
Dopamin. Ett
Anders
bra
Hansa säger dopamin.
Förlänger julhelgen. Conversational narcissism säger amerikanska psykologer om de här människorna. Och det de också pratar om, att det här kan utvecklas till ett beroende, precis som att betta och dricka. Ja, sex kan väl också utvecklas till ett beroende. Och så pratar de om tokolism. Det är såklart inget medicinskt begrepp ännu, men det är ändå lite kul.
Hej, jag heter Elin och jag är snackolist.
Snackolist. Ja, men för precis som med betting och med sprit kan baksmällan nämligen bli ganska jobbig när man pratar för mycket om sig själv.
Jo, tack. Ja, men det har man ju vaknat upp någon gång så där, när man var ute och babblat för mycket om så här intima grejer dagen efter. Självhatet där dagen efter är fruktansvärt alltså.
Nej, men det finns nämligen en korrelation då mellan depression och folk som pratar för mycket egen kärta om sig själv.
Ja, vad intressant, det visste jag inte.
Nej, men det är det som är det jävla jävla bakom.
Det är ändå rättvist någonstans, för något straff ska de ha.
Nej, men det är fullständig karma ju att det är sådär. Verkligen. Och det har väl med den där dopaminfastan då att göra. För det är alltså inte bara för omvärldens skull man ska sluta prata om sig själv, utan i högsta grad även för sig själv, om man ska må bättre. Det här är lite intressant. Man har liksom sett folk kravla sig ur sina mentala svackor genom att prata mindre om sig själva helt enkelt.
Mm.
Och då kommer ju såklart nästa fråga, hur fan gör man det?
Flyttar ut i skogen typ.
Du flyttar ut i skogen, en bra grej, det kan man såklart göra. Gömma sig för allt och alla. Samtidigt, då kan man inte prata med någon egentligen.
Med granarna.
Ja.
Man får inga svar, men det är väl typ samma sak.
Kanske.
Ja.
Ja, men jag har googlat lite på det här också och hittat några exempel på lösningar som jag tyckte var lite intressanta. Mm. Det finns en författare som heter Dan Lyons. Han har skrivit en hel bok med den intressanta titeln The Power of Keeping Your Mouth Shut in an Endlessly Noisy World. Han led av samma det här talkolismen då.
Mm.
Babblade sönder folk om sig själv, men insåg att han hade problem för att hans fru började hata honom.
För det är det. Den här typen
som,
den här
som,
typen
apropå det jag inledde med.
Ja, men precis. Kloka fruar, men för den här typen fattar ju inte.
Nej.
Det är väl det som är det värsta, att de fattar inte vad de gör.
Nej. När hans fru verkligen började avsky honom så insåg han att jag har ju ett problem.
Mm.
Och då testade man så olika saker, och det han kom på var mest effektivt för honom var en slags meditationsövning innan han skulle ha möten eller bara gå på något socialt samkväm. Då satt han sig och djupandades i 5 minuter, höll koll på sin Apple Watch för att veta att han verkligen kom ner ordentligt i puls.
Mm.
Och på något sätt med hjälp av den här meditationen så släppte lite av lusten att prata så mycket om sig själv.
Mm. Kan inte en redig runk också göra jobbet?
Jag vet inte.
Var det där tipset att man
jo,
skulle...
Jo, kanske. Man blir som en ledsen liten fågelunga efteråt. Jag vet inte. Möjligen. En annan som har pratat om det här är Joe Biden. som tydligen var en mästare på att hålla långa monologer, till den grad att man förstod att omvärlden störde sig på det här. Så han fick inför presidentvalet 2020, så fick han hjälp av en coach för att sluta upplevas vara så självcentrerad. Och det han fick lära sig då var att sänka tonläget lite grann.
Just det.
Det där hänger väl ihop med den vanliga maktgrejen man pratar så här. Och sen verkligen kämpa med att hålla alla sina svar på saker så korta och koncisa som möjligt. För att liksom inte bry ut sig om...
Tycker vi att han har lyckats? Alltså han kan ju låta ganska gagge när han drar igång.
Det gör han. Ja. Sleepy Joe. Men alltså... Lyckas såtvida, ja, han vann ju presidentvalet, ja, och blev världens mäktigaste man. Och det här tillskrivs en del av framgången. Mm. Det måste man väl ändå säga att han,
ja,
gjorde.
Sant.
Ruth Bader Ginsburg, vet hon lilla...
Domaren. Mm.
Domaren, jämställdhetskämpen.
Mm.
Hon hade också en metod för att göra det här. Det gick ut på att tänka otroligt, otroligt länge på vad hon skulle svara i alla olika konstellationer hon hamnade i.
Ja, men det är så obehagligt. Såg du den här lokalpolitiken som väntade typ så här... en minut med svaret som det blev viralt förra året.
Ja.
Det var ju otroligt otäckt.
Ja, men så hade hennes medarbetare hade så också, så fort de liksom ställde en fråga till henne, så då började de så här: one Mississippi, two Mississippi, three.
Oh, yeah.
För de visste att hon alltid drog ut på det skitlänge för att sen kunna svara så smart och kortfattat som möjligt så att det inte skulle bli något utdraget jävla jams om henne själv.
Ja.
Det här gör tydligen Tim Cook, som är Apples stora chef, på exakt samma sätt. Också så att det blir djupt obehagliga pauser i...
Nej, alltså jag vill nog ha lite smidigare samvaro med mina vänner och kollegor.
Nej, men det är lite olika intressant. Men vilken av de här kommer du välja för att det inte vara så jobbigt?
Jag kör på rediga runken då.
Okay, spännande.
Nu är det min tur då. Nu är det mina två spaningar.
Spännande.
Spaning 1. Har du märkt att under de senaste 3-4 åren så har du haft fler konflikter med människor i din närvaro? Då pratar jag om stora saker, alltså vaccin eller inte. Hamas, Israel.
Att jag själv skulle ha haft, eller att det är så stora?
Nej, att det blir stora. Alltså vi lever i en tid av hyperpolarisering.
Ja, verkligen.
Och det här... skapa problem för oss i också i det lilla samhället.
Jag navigerar ju runt det, för jag är så konflikträdd, så att jag försöker undvika allt sånt som kan vara jobbigt. Men jag förstår om man,
du tystnar.
Folk med mer civilkurage än jag kan säkert hamna i när de tycker saker.
Ja, men alltså hela liksom, flyktingfrågan, det är så mycket som det finns en hyperpolarisering kring i dagens samhälle idag.
Absolut.
Så det tänkte jag prata om. Mm. Eller en ganska personlig sak som handlar om en livslång fobi som jag har haft och som jag inte blir av med och som fick mig att liksom ligga i fosterställning och darra, och så hittade också mina kollegor mig på jobbet.
Ja, nej men alltså första rubriken görs ju varje dag i tidningarna hela tiden, den andra har jag, den från Elina Klimpar har man ju inte hört, så det måste bli nummer 2.
Lite ledande idag med.
Ja, lite grann.
Jag har hört rykten om att folk tror inte att vi har 2 spaningar, så de tror att vi bara skriver en.
Nej, det stämmer ju inte.
Nej, det stämmer inte.
Det finns ju 2, men det är klart man har en favorit, men ofta är det.
Hade vi haft ett konto nu hade vi kunnat ta bilder på våra 2 olika stolpmanus, men det har vi inte.
Nej, vi är boomers, vi har inget konto. Nej. Vi pratar bara, det här är radio. Det är radio. God radio.
På väg hem från gymmet för några veckor sedan så stötte jag ihop med en gammal vän. Hon var lika piffig som vanligt, alltid med så här lite gnistrande diamanter i öronen, en vit tandrad, en hög hästsvans. Härligt. Men något var lite off.
Lite milfig sådär.
Ja, verkligen milfig. Ja. Men något var lite off. Det var en sur och lätt frätande doft som kom från hennes mun. Och jag ryggade tillbaka instinktivt. Hon berättade stolt att hon hade klarat av den 10:e och sista KBT-behandlingen för sin emetofobi. Vet du vad det är?
Nej.
Emetofobi.
Nej.
Jo, det är alltså rädslan för att kräkas och se andra människor göra detsamma. Och det här hade tydligen gått så långt att hon checkade in på hotell varje gång som ungarna åkte på någon slags maginfluensa eller vinterkräksjuka. Så hon var ju tvungen att göra någonting åt det.
Så det där är verkligen en stor grej. De har fått ett eget ord.
Ja.
Men jag
fattar
det är jävligt äckligt att kräkas. Det tycker jag fortfarande.
Ja, och hur har du med att se någon annan kräkas då?
Nej, det har jag inga problem. Men däremot jag själv, alltså jag har hela tiden känslan att jag ska dö. Jag liksom, nu väljer allt innan mig att upp. Det är så primitivt äckligt. Och det låter helt sjukt.
Det är fruktansvärt.
Vet du vad kolrofobi är förresten, apropå roliga sådana där ord?
Nej, varför är de så svåra? Man vill höra vad det är för någonting.
Ja, kolrofobi, det är att vara rädd för clowner.
Det är ju ganska många.
Det är Stephen Kings fel ju med hans jävla ytter där.
Min farbror är clown, Claude Manne, och han är väldigt irriterad över det här. Det är ju hemskt.
Jag är arg på Stephen King också. Vet du vad Stephen King har fobi för förresten? Det är lite roligt.
Nej.
Han har total fobi för siffran 13. Han hatar siffra 13 så mycket, så när han, liksom, han måste ju skriva böcker och det måste ju vara en sida 13.
Ah, ja.
Men när han kommer till den, då stannar han aldrig upp. Då skriver han på utav helvete så det fort kommer ut till sidan 14. Och inte bara sidan 13 utan även det som liksom dubblas, sidan 26, 39, allt som liksom hänger upp.
Jaha, allt som är i korrelation till siffran 13.
Jävligt sjukt.
Men du har sett att många flygplan inte har en plats nummer 13. För folk är så skrockfulla.
Det är märkligt. Och apropå sådana som har matat in fobier folk, Hitchcock, skräckmästaren, vet du vad han hade?
Fåglar.
Nej, men det var inte hans fobi. Han har ju satt fobi för fåglar hos alla. Mm. Och höjdskräck och sånt där. Men vet du vad hans egen fobi var?
Nej.
Ägg.
Ägg?
Han tyckte ägg
han
var
såg fan ut som ett, han såg ut som ett ägg själv ju.
Ja, impass.
Tillbaka till min väninna då och hennes sura andedräkt. För att övervinna sin fobi så hade hon och den här terapeuten jobbat med det här KBT-verktyget exponering. Mm. Och vet du hur det går till?
Man tittar på kräk.
Ja, precis. Först hade de tittat på bilder. Det var ju typ första sessionen. Sen hade de lyssnat på kvällningar och hulkningar. Sen hade de gått över till film. Då man då ser folk som kastar upp.
Tog de Ruben Östlund-filmen då?
Ja, fan vad sjukt. Den har ju folk jättemycket problem med.
Ja.
Den sista gången, den ultimata kraftmätningen.
Mm.
Då skulle de då spy tillsammans i en röd hink.
Tillsammans?
Ja! Ska spy tillsammans.
Okay.
Och min vän berättade då hur deras maginnehåll blandades till en läcker kompott av magsaft och små bitar av osmält mat.
Men spydde de i samma hink? Nej, varsin.
Ja, nej.
Alltså i samma som liksom touchade lite.
Ja.
Fan vad äckligt.
Och hon bara, så nu är jag mer eller mindre botad. Och fan, all heder till henne.
Ja,
fan vad modigt och kreddigt.
Och kunna ta tag i sådana grejer. Det är äckligt låter.
Och då säger hon till mig så här, när ska du ta hand om din fobi då, Elin? Så jävla jobbigt att bolla över det till mig.
Ja. Och nu kommer det då. Vad är det du håller på med?
Här, precis. Här på gatan. Då får jag alltså hjärtklappning. Jag börjar kallsvettas. Så reagerar min kropp.
Mm.
För bara att jag tänker på råttor så fylls jag av så stort liksom, obehag att jag vill skrika rakt ut.
Men det är ganska mycket råttor i Stockholm nu.
Skoja inte, särskilt på Östermalm.
Jag bor ju på en 7-Eleven.
Det är så jävla vidrig.
Det är jättemånga. Det är ofta en stor jävel när jag ska gå ner och köpa lösgodis där. Inne i butiken.
Alltså, förmodligen
jag har ingen bra reklam för de där stackarna, men det är det.
Förmodligen föddes min musofobi. För det heter faktiskt så. Det är typ en av de enda fobierna som man förstår vad det är.
Ja, musofobi.
Och det är för både råttor och möss. Men det föddes, tror jag, som litet barn då jag såg min mamma skrika i falsett och hoppa jämfota på en stol varje gång en lite så gullig skogsmus hade letat sig in i vår gamla trävilla.
Men är du rädd för sådana också? Så små
absolut, absolut.
Ja, du tycker de är äckliga?
Ja.
Har du aldrig haft katt?
Nej.
Jag hade katt när jag var liten. Han kom ju alltid in, men det var ju tre möss liksom, som man kom in och laglade. Och så lekte han med dem liksom, och sen dödade han dem. Det var ju roligt.
Men gud. Och den här fobin accentuerades för några år sedan. Det var en sommar då jag kom tillbaka till kontoret efter en månads semester.
Mm.
Och då har det liksom varit stängt där. Ingen har varit där. Och så drar jag upp dörren till toaletten och då möts jag av en så jävla märklig syn. På golvet så ligger det så här toalettrullar i en enda röra. Det är papper överallt och sen i hela det här marmorfärgade golvet dekorerat av svarta kluttar.
Mm.
Sen ser jag en tovig varelse i 25 centimeters klassen som har en bit toalettpapper i munnen
25.
Som
sveper. Det är nästan en hel linjal, det är jättestort.
Så jävla vidrigt, som sveper över rummet och hoppar rakt upp i toalettstolen och dyker ner i rosetten och försvinner.
Vad är det så? Kan någon simma där och leva där nere?
Japp.
Fan, vad äckligt.
Det kom ut.
Och då kan du också tänka på att de kan komma upp när du sitter där.
Alltså jag springer fram, det sista jag ser är alltså en fet svans som försvann ner
bara
i vattnet
ner.
Som en snok.
Men vadå, kan de andas under vatten, de där idioterna?
De kan simma, ja.
Ja, just det.
Och när mina kollegor hittade mig den morgonen så låg jag då i fosterställning i vår samma soffa och var inte talbar. Alltså första dagen efter semestern. Så jävla obehagligt.
Har du kunnat vända det till något vettigt då?
Det första vi gjorde var att installera det som en liten giljotin i toalettstolen. Så när de försöker ta sig upp så blir de halshuggna.
Alltså, hur gör man det?
I röret, man ser inte, men det är...
Ja. Så ni fick lägga liksom privata Clint Bernilén-pengar på att...
Absolut, på en giljotin, ja. Ja. Ja, men jag har börjat forska lite det här med fobier. Och man delar upp dem i tre kategorier.
Uh-huh.
Den första är agorafobi. Det är torrskräck. Det är en helt egen.
Mm-hmm.
Den andra är social ångest. Mm. Där är du lite ibland och tafsar på. Absolut. Och den tredje då, specifik fobi. Mm. Rädsla för en viss typ av händelse.
Mm.
Och specifika fobier, det är det vanligaste ångestsyndromet som vi har. Och tydligen så tampas då 10-15% av den svenska befolkningen med någon typ av då irrationell rädsla.
Mm.
Och då måste jag fråga dig, vad är din värsta fobi om du har någon?
Mm. Alltså, jag är väldigt rädd för ormar, men den största fobin är nog rädslan för att bli instängd, alltså bli levande begravd.
Ja, det är ju läskigt.
Det är en mardröm. Om man verkligen ska knäcka mig så är det liksom, då är det där. Gräv ner mig i Liljanskogen igen.
Alltså, är det jord eller typ så här snöskred?
Nej, det är nog i en kista där man inte kan röra sig. Jag tror att det är, men jag har sett så mycket film. Senast var det senaste säsongen av Bosch. Ser du den? Den är
nej,
inte alls så
nej,
dum faktiskt. Då var det Bosch dotter blev instängd ute i Nevadaöknen i en kista. Jag kan inte se det.
Vilket hemskt sätt att dö på.
Ja, men så jävla sen han hittar henne såklart. Spoiler. Men jag var tvungen att snabbspola hela det avsnittet, för jag mår så dåligt när hon ligger där och så får lite luft och så ramlar ner någon skorpion.
För jag bara minns att du sa till mig, alltså när jag skulle till Thailand senast, så sa du så här: kul för dig, men det finns jättemycket ormar där. Jag tyckte det var så lustig sak att säga.
Ja, men det är för att jag är väldigt rädd för ormar. Jag skulle aldrig komma på tanken att åka till Australien till exempel av den anledningen. Det var, min morsa lurade mig att det inte fanns ormar på Öland när vi skaffade ställe där. Alltså, och jag valde att tro på det.
Ja.
Tills jag en dag joggade över någon jävla huggorm och då frågade någon annan som bara nej, det är jättemycket orm här på Öland. Det hade gått flera år.
Ja.
Men vet att man, fobi kan också leda till någonting bra. Det finns ett sådär här paradexempel, jag vet inte om det är sant, men det sägs av Steve Jobs att han led av något som heter komponofobia.
Vad är det då?
Fobi mot knappar.
Oj, det blir ju svårt att verka i dagens samhälle.
Jo, om man... fast men tänk på honom. Dels då ska det resultera i alltså den här polotröjan. Svarta polotröjan han alltid hade utan knappar. Men kanske ännu tydligare, all elektronik han var med och hittade på ska ju ha så lite knappar som möjligt.
Ja, intressant.
Jag vet inte om det är en efterhandskonstruktion. Men det känns han var först skräna. Med datormusen utan knappar och iPhone och iPad. Alla de där har ju pyttelite knappar. Jag vet inte.
Ja, bra historia. Mm. Ja, men tidigare trodde psykologer att fobier var... Alltså att de representerade underliggande problem hos oss människor. Och att rädslan då kunde byta skepnad till någonting annat när som helst. Men den idén har man liksom förkastat idag.
Mm.
Idag så vet man då att fobier uppstår ofta under barndomen eller tonåren. Och att man då är med om en traumatisk händelse som gör att man sen... Det triggar igång en rädsla som man sen bär med sig.
Mm.
Och det här får mig då tänka på Leonard Shoulders som... för några år sedan stod och väntade på bussen i Bronx. Jag läste om det här och min värld rämnade. Då öppnar sig marken under honom. Han rasar alltså ner i ett 3,5 meter djupt slukhål. De har man ju hört talas om.
Mm.
Så där ligger han. Och det här slukhålet fullkomligt kryllar av råttor.
Såklart.
Han vågade alltså inte skrika efter hjälp för han var så rädd då att djuren skulle ta sig in i munnen på honom. Så han blev liggande helt tyst och stilla tills brandkåren kom till hans undsättning.
Då kan du tänka dig hur det vandrades runt på hans
men
kropp.
Så jävla vidrigt. Men det här fick man att tänka på då apropå KBT. Kanske är liksom ett slukhål av den här kalibern lösningen på mitt problem. Förstår du vilken liksom crash course i exponering? Mm.
Det är som den där Indiana Jones-scenen när han ramlar ner bland alla ormarna.
Ja, men precis.
Ja, är det något är du funderar du på allvar på att göra?
Men jag känner så här, än så länge så undviker jag smala gränder, källare, avloppssystem, offentliga papperskorgar, parkbänkar och att besöka det där badrummet på mitt kontor
Det gör du inte.
Nej, det är inte att tänka på. Det är ju tur att fältöversten runt hörnet har så pass fräscha kundtoaletter.
Ja, bra. Ja, men bra fobisnack. Du, hur ska du fira nyår?
Nyår blir hemma hos oss med lite olika familjer och väldigt mycket barn. En sån kväll.
Mysigt.
Ja, men jag tycker vi ser. Du då?
Jag ska åka upp till Idre till mitt nya fjällhus. Jag tänker att min själ ska liksom bli hel igen.
Just det. Vad spännande att se om det funkar.
Ja, eller hur? Det får vi lyssna mer på nästa år.
Verkligen.
Tack för ett bra poddår.
Super stort tack till dig. Det har varit liksom utvecklande, roligt.
Jag vet.
Att lära känna dig mer, tycker jag.
Detsamma.
Och framförallt vill jag tacka våra lyssnare som ändå troget lyssnar på podden.
Gott nytt år, så
gott
hörs
nytt
vi nästa år.
Vi ses 2024.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.